Seriepodden sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
God trettonde dag och varmt välkomna till Sillypodden. Det har hänt en hel del sen vi pratade senast. Det var väl i måndags till och med. Dagarna går ihop som ni vet. Makoto Asara heter jag och med mig i studion. Favorit i repris från förra veckan faktiskt. Josip Ladan till att börja med. Välkommen in.
Tack så mycket. Alltid en ära.
Och Big Sam Abrahamsson också på plats nu. Välkommen in på riktigt.
Tack så mycket. Det känns bra att äntligen få vara här på riktigt.
Ja, det är en sån sanslös, det är sån sanslös privilegium att få uppleva Big Sam här i in person. Så att ni ska vara avundsjuka, ni som lyssnar. Det är en mäktig upplevelse.
Det är skillnad på en knastrig telefonlina och liksom in person så att säga. Det är ju fint. Och det är ju skillnad på att bara läsa massa rykten och rewrites och att se en video med en fotbollsspelare som verkligen ber om ursäkt för att han har ställt till. Jag tycker vi börjar med att stänga Romelu Lukaku-historien för det här fönstret mer eller mindre direkt. Man ska ställa sig frågande hur frivillig videon var och exakt vilka som stod runt honom när Romelu Lukaku då slog på kameran och tittade in i den och bad om ursäkt till hela Chelsea-supporterskara för sin intervju med Sky Italia och att han insåg att tajmingen kanske inte var så bra. Milt uttryckt. Men de ska i alla fall ha luftat allting, Tuchel och Lukaku. Han spelade i Carabao Cup här mot Tottenham och ja, vatten under broarna, Romelu Lukaku blir kvar i Chelsea, nog om det.
Yes, precis.
Han kommer inte gå till Tottenham och spela under Antonio Conte.
Där kan så enkelt är det. Kan vi börja där? Nej, men som du säger, jag fick lite, alltså när man såg den här videon så fick man ju lite så här taken-vibbar. Liksom, ja, han pratar in i kameran, ja, han ser lite halvt urskuldande ut, men samtidigt så, precis som du säger, man vet inte om det är Abramovic själv som står där och liksom uppmanar honom till att säga saker, men som andra har varit inne på också, som har liksom diskuterats flitigt, sig är ju egentligen hur Tuchel har hanterat det här liksom hela kalaset och hur liksom medialt och internt och hela den grejen, och alla är väl rörande överens om att det har varit enligt konstens alla regler och på bästa möjliga sätt utifrån liksom vad saker rörde och hur det påverkade laget. Så att, som du säger, stäng dörren, lås och kasta nyckeln och så går vi vidare.
Ja, det, om man ska jämföra, jag vet att jag tog upp den liknelsen om att det kommer väl säkert en så kallad William José-video som han gjorde när han bad om ursäkt till Real Sociedad när han åkte till London för att tvinga igenom en Premier League-övergång. Han fick den till slut, men ett fönster senare. Där hade han ändå, där såg han ut och var i frihet. Det var i samband med en träning, det var liksom fågelkvitter, det var blå himmel bakom. Här var det lite varning på att de har verkligen låst in honom i ett rum, satt en teleprompter framför liksom, så här som man ser på presidenttal där det bara text rullar och sen bara läs det här. Lite den känslan. Oavsett vad, som sagt, vatten under broarna, Romelu Lukaku kvar i Chelsea. Däremot verkar det faktiskt som att, och det här kanske är, det är ju väldigt positivt i Barcelona-sammanhang, för att det är inte mycket att glädjas åt för Barcelona just nu i och med, ja, såklart Ferran Torres-värvningen är en signal, men samtidigt du kan inte registrera honom, så att en kan du inte börja fira, men nu kanske man snart kan göra det, för att de kommer ju få frigöra lite utrymme om det här går i lås. Aston Villa har ju dykt upp som en kandidat att värva in Philippe Coutinho, och de här uppgifterna dök upp först under gårdagen, det vill säga onsdagen, där ja, trovärdiga uppgifter från Spanien började med och sen följde alla andra, de här silly-journalisterna på. Sen har det ju kommit här under torsdagen också att då de är i slutfasen av förhandlingarna, uppgifter från Mundo Deportivo i sammanhanget, en trovärdig journalist på Mundo Deportivo som skriver den här artikeln också, där han konstaterar att ja, de är i slutförhandlingar. Det som fortfarande skiljer är att Barcelona vill ha en obligatorisk köpklausul, att alltså vill att tvingas köpa loss honom, lite som Antoine Griezmann, samtidigt som Aston Villa då vill ha en frivillig köpklausul, det vill säga en sån som Bayern München hade när de lånade in dem en gång i tiden. De kom överens om det, och sen sägs det också att Villa kanske vill försöka få Barcelona att betala en liten slant av den där lönen på ett eller annat vis också. Men om man bortser från de detaljerna så ska det alltså ändå vara på väg och ske. Det ska finnas ett genuint intresse från alla parter. Och det är ju ett genombrott i Coutinho-fallet. Till att börja med, Coutinho till Aston Villa, om vi tar det rent sportsliga. Hur tycker ni det är förvånande?
Ja, det måste man väl säga. Jag trodde knappt vi skulle få se honom i Premier League och än mindre i utanför Big Six-klubbarna. Men återförenas med Steven Gerrard, det kanske lockar. Nu som tränare dock istället, de har lagkamrater i Liverpool. Men jag förstår att Aston Villa inte vill ha den där att de måste köpa honom, för att jag tror inte han blir kvar längre än till sommaren, för att jag tycker det luktar flopp här. Antingen så kommer han vara skadad och ja, det blir inte så mycket av att det kan också bli succé, men jag har inte varit imponerad av Coutinho på 3-4 år nu, så att nej. Jag sågar den här värvningen, känner
jag. Helt rätt. Nej, jag tror, jag är lite inne på samma spår. Jag tror dock att den här, hur ska jag säga, brutala nedförsbacken som man har på vissa åkattraktioner på diverse nöjesfält, liksom, när det bara känns som att det aldrig kommer ta slut.
De så kallade G-krafter.
Ja, lite så. Det har bromsats in lite grann. Ja, det är ett fall liksom, från Liverpool och Barca och sen till Bayern München där det blev inte mer än en 2+ och sen liksom diskussioner och fram och tillbaka. Villa och Coutinho liksom som kombination känns ju också spontant lite så här, jaha, fanns det ingenting annat?
Han vill bo i Birmingham kanske.
Ja, vem vill inte bo i Birmingham, bara en sån sak. Men samtidigt, alltså, ja, det är, ja, Gerrard, ja, Premier League, ja, kanske liksom stärka sina aktier lite grann för att nå, med all respekt för Villa, kanske ge sig själv chansen att komma tillbaka till en top 6-klubb. Inte för att jag ser det hända, det ska mycket till, men jag vet inte, det känns som man bara drar ut på något lidande. I en optimal värld så hade jag själv varit Coutinho. Jag bara säga tack för den här tiden i Europa och dra hem till Brasilien och leva det goda livet som många andra landsmän har gjort tidigare också.
Eller till USA, eller till
Kina, eller någonting sånt.
Japan, hänga med Iniesta.
Ja, eller den. Eller, absolut, testa någonting annat. För att
fast det är väl, de har väl inte riktigt råd heller, och han ser väl fortfarande, alltså grejen med Coutinho är att visst han har skador. Sen har ju problemet i Barcelona nödvändigtvis att han har varit genuint dålig. Det var inte problemet i Bayern München heller. Nej, han hade vissa, utan han har varit medioker. Mm. Han har mest bara flutit med på något sätt. Han har inte stuckit ut. Han har inte gjort sig förtjänt av den här, alltså, väldigt tunga prislappen som han har gått omkring och burit som en ryggsäck under de här åren i Barcelona. Och det var ju så att det var ju väldigt mycket prat om Coutinho till Barcelona då, när det skulle ske. Det var ju väldigt få som trodde det skulle bli en sån monumental flopp som det har blivit. Men det var ju också för att man valde att spela honom i en position där du värvar in, men nu ska han ersätta Andres Iniesta. Mm. Nu ska han vara någon sorts liksom playmaker. Han är inte den typen av spelare. Det var inte hans styrkor i Liverpool. Och det är lätt att sitta här och säga idag, absolut. Men han har ju bara blivit ett ok för allt och alla. Mm. Och att Aston Villa dyker upp, det är ju, alltså det är ju en räddningsplanka för Barcelona. De är säkert överlyckliga över att den här möjligheten finns och att någon klubb faktiskt vill ha honom. Sen är det ju uppgifter på att flera Premier League-klubbar faktiskt tittar och är nyfikna och sugna på att faktiskt testa. Och det kan man på något sätt förstå. Till och med Liverpool har ju dykt upp, och om han skulle acceptera en rotationsroll i Liverpool. Man vet ju vilken nivå han höll en gång i tiden.
Mm. Men hur sugen kan han egentligen vara på att gå till Aston Villa med? De ligger väl på 13:e plats,
ja,
eller vad det är nu.
Speltid. Ja. Och det är en klubb som ändå har någon form av tanke med. De har ju varit väldigt aktiva på transferfönstret. De har rekryterat mycket. Där är väl där jag ser problemet. De har Emi Buendia. De har John McInn. De har två anfallare i både Danny Ings och Ollie Watkins som båda håller väldigt hög nivå.
Och som dessutom, där det röda tråden mellan de alla fyra är att de har spelat och de är i form. Det är inte Coutinho på samma sätt. Långt ifrån.
Och sen ska vi slänga in, om vi har yttrar, Leon Bailey, Bertrand Traoré och så vidare. Ja, såklart Coutinho kan gå in och peta flera av dessa. Men är det inte lite överflödigt? Jag skulle nästan snarare vilja, alltså, för Aston Villa borde ju prioriteringen vara att hitta en bra defensiv mittfältare. Alltså Glenn Kamara-ryktena som dök upp, de är otroligt logiska sett till att Marvelous Nakamba är skadad nu och så vidare.
Mm. Men Rangers och Gerrard och
den. Hela den biten också. Ja. Det finns ju många aspekter där. Men ja, det verkar i alla fall som att Aston Villa är genuint intresserad av Coutinho och genuint intresserad av att gå dit. Och det blir väldigt spännande att se om det blir av hur han kommer lyckas i återkomsten till Premier League.
2 mål på 10 matcher, max.
är varför man älskar att ha Sam i studion. Det är raka rör.
Raka rör. Och på tal om raka rör, Max Allegri hade väl ganska raka rör med sig till presskonferensen här inför Napoli, en match som, ja, det är inte så mycket raka rör över liksom italienska fotbollen just nu med tanke på matcherna som ställs in och Inter som dyker upp och värmer upp för en match mot Bologna utan att Bologna ens får dyka upp för att de är karantänsatta och diverse olika regionsregler baserat på covidfall och så vidare. Det är ju fullkomlig kalabalik där just nu. Men det är i alla fall klarspråk från Max Allegri i fallet Alvaro Morata. För Alvaro Morata stannar 100%, sa han. Jag har sagt till Alvaro, du går ingenstans, du är kvar här. Och det ska, då tar vi alltså då även koll på de här Barcelona-uppgifterna med Morata. Mm. Och då har vi ju läget där Juventus har sagt att Morata går ingenstans. United och Rangnick har sagt att Edinson Cavani går ingenstans. Och ja, då är frågan, Barcelona, ja, de måste ju såklart registrera Ferran Torres först, men de behöver ju fortfarande få in en anfallare om de inte nu har, ja, liksom övertalats av Ferran Jutglas målsinne när han har flyttat upp från B-laget. Men det är ju inte en anfallare de går en hel vår på. Det är inte en anfallare de kan gå in och hoppa på Champions League-plats med.
Aubameyang på lån under våren.
Alltså vi kommer få se det ryktet på 2, 3, 4, 5 gånger under. Men sen vet jag inte om det kommer konkretiseras till någonting. Nu har väl Aubameyang annat i kikaren, verkar det som, efter hans festkväll i Dubai.
Det får man unna honom nu ändå.
Unna honom en festkväll?
Ja. En tuff december, tuff jul, tuff nyår. Behöver något kul. Kanske inte så smart att göra innan mästerskapet, men.
Ja, skit i det.
Det är inte stor.
För er, ni som undrar vad vi pratar om, så är det ju då att Pierre-Emerick Aubameyang testat positivt för covid i samband med att han nu ska spela afrikanska mästerskapen för sitt Gabon.
Givetvis.
Ja, det går inget bra för Pierre-Emerick just nu, det kan vi konstatera. Men jag vill vara kvar på Juventus lite. Morata alltså stannar, sägs det. Nu är det ju fortfarande spanska medier pushar ju lite på att ja, men de är ju överens egentligen och Juventus behöver bara få in en ersättare, men det är inte bara och bara. Vi får se vad som händer med Mauro Icardi, pratas det ju väldigt mycket om. Senaste uppgifterna där är väl att PSG kan tänka sig en swap deal där man får Moise Kean i motsatt riktning. Tycker jag låter spontant som en affär som gynnar alla parter. Moise Kean har inte kommit igång i Juventus, får inte mycket speltid. Vi vet hur bra han var i PSG. Mauro Icardi är ju totalt frysboxad i PSG.
Och har dessutom, sett till hans Instagram-bilder, grillat väldigt, väldigt mycket under det här uppehållet. Det är en buk som inte slår av för hackor. Så att det, han levt gott.
Ja, det varit lite liksom emotionellt drama för honom dock i och med hela den här historien med hans agent till lika fru. Så att, men likväl så, ja, jag har sagt det förut, Icardis Juventus är typ skrivet i stjärnor, det ska hända förr eller senare och jag tror att det är en stor möjlighet att vi får se det i det här fönstret. Men i alla fall, Allegri räknar med Alvaro Morata resten av säsongen, kan jag förstå. Däremot så är han förvånansvärt tydlig i att Aaron Ramsey inte ingår i framtida planer och att Ramsey är på väg bort från klubben. Där finns det ju uppgifter bland annat på att Burnley ska ha smugit in med ett bud bara, men kom hit och lira med oss. Ramsey ska ha tackat nej till det ganska snabbt. Men min fråga till er är, Aaron Ramsey, vad ska han göra? Vilka klubbar skulle må bra av att plocka in Aaron Ramsey som realistiskt att han skulle vilja gå till?
Ska jag börja?
Gör.
Ja, nej, jag slår ju ett slag för det extremt nyrika beteendet hos Newcastle. Som vi kommer komma in på sen, att om de ändå är villiga att kasta så mycket pengar på spelare som egentligen inte är liksom någon uppgradering utan snarare ett liksom, hur ska jag säga, en justering. Okej.
Men Aaron Ramsey är en uppgradering från där de har nu. Och det skulle inte kosta så mycket.
Å andra sidan är allt en uppgradering i Newcastle med tanke på hur det ser ut. Men okej, det är inte en uppgradering rakt uppåt men snett uppåt i alla fall. Och sen då som vi kommer komma till Trippier och hela den grejen. Varför inte i alla fall säga till Newcastle att hej, jag finns ledig, det är, vad kan ni erbjuda? Och då dels komma hem till Premier League och hela det kalaset och framförallt då med tanke på vad vi sa precis om Newcastle också, speltid.
Problemet är ju att han är så jäkla mycket skadad, så det hur mycket kommer han erbjuda ändå? För att ska han göra 7 matcher under våren, räcker det liksom?
Ja, det är ju det.
Han kommer inte kosta så mycket att köpa loss. Det är ju lönen, men det är ju inte Newcastle. Det kvittar ju, de har inga problem med det. Men
vänd på det då. Alltså, vad har han för andra alternativ? Det är ju det. Burnley är det enda som dyker upp och han dessutom säger nej. Så.
Det blir ju en klubb på nedre halvan i Premier League. Det är ju det tyder på. Arsenal-fansen kan drömma hur mycket de vill om en comeback, men det kommer inte hända liksom. Arteta är inte så nostalgisk. Och de andra klubbarna, det är liksom för stor risk att ta honom. Han är ju duktig när han spelar, han är ju inte så jäkla gammal, han är väl 30 eller något sånt. Men problemet är ju det här att han går i sönder hela tiden.
Ja, det är porslins kropp.
Porslins, det är en iPhone-skärm. Men alltså... Men det är faktiskt en av frågorna. Vi har fått ganska mycket frågor här inför den här podden. Och då är bland annat diskussion är om just läget i Arsenal och mittfältet från Johan Zetterblom. Arsenal har endast Xhaka och Sambi Lokonga som centrala mittfältare just nu, i och med Partey då, som åker på AFCON. Kommer någon ny in, eller litar man på yngre förmågor och Ödegård längre ner? Eller ger man rent av Jack Wilshere ett 6 månaders kontrakt, ändå tränat med laget länge nu? Och då är det Chris Gunner här som skriver: eller så får Ramsey komma tillbaka på 6 månaders kontrakt för att stötta laget. Han är och har fortfarande ett Gunner heart. Du tror inte på Ramsey?
Nej, då tror jag mer på Wilshere i så fall. Han har ju tränat med klubben i flera månader nu, är det nog. Och ja... Sen, jag tror ju inte det blir han heller egentligen, för att Arteta jobbar inte på det sättet. Men jag tycker att Arsenal kanske borde gå efter mer en komplementspelare nu i januari. Mer lik typ Mattias Svanberg och så vidare. Och sen satsa på att köpa någon riktigt 5+ mittfältare till sommaren istället.
Men är inte ett 6 månaders kontrakt för Ramsey just ett komplement då?
Jo, men jag tror inte att de vill ha den situationen med att ta in en spelare som knappt kommer spela. Alla minns Kim Källström. Nej, men jag tror att det liksom, han måste, jag tror inte han kommer spela tillräckligt, och då ser de nog ingen mening i det, och det blir för mycket nostalgi, och Arteta skiter fullständigt i det, även om han var lagkamrat med Ramsey.
Ja, ska nämnas också när vi slängde in Jack Wilshers namn också, att det var ju en signatur här som också Jockson, som om ni inte nämnt det tidigare, så måste ni snacka om Jack Wilshers reklamfilm.
Otrolig.
5+.
Den är ju fruktansvärt rolig. Ni googlar det så hittar ni den, om vi säger så. Må så vara att det är ett bettingbolag som har gjort den, men det är en annan sak.
Skit i avsändaren, det är viktigaste budskapet.
Ja, och så är det väl, så är det väl. Ja, i alla fall.
I det här fallet. Ja.
I det här fallet är det så. Vi rör oss vidare, tycker jag, från det. Som sagt, Ramsey verkar lämna Juventus, och det finns klubbar han skulle kunna gå till. Vi kan väl stanna i Newcastle faktiskt, tycker jag. Kieran Trippier nämndes ju här i förbifarten. Vi kan väl räkna in den nu. Han är ju så gott som klar. Vi konstaterar det, och det är ju en supervärvning av Newcastle, dessutom när man nu ser att transfersumman hamnar på en betydligt lägre summa än vad som rapporterades först. Trovärdiga uppgifter säger att det är 12 miljoner pund, det vill säga ja, knappt 150 miljoner kronor.
Fyndpris.
Ja, plus bonusar, och bonusarna ska inte vara så där överdrivet stora, vilket gör att prissumman ska hamna någonstans där. Det är en jättebra affär för Newcastle. Det är en, ja, man kan diskutera försäljningen av Atletico. Men samtidigt, Trippier var väldigt tydlig. Han ville tillbaka till England. Han var nöjd med sitt utlandsäventyr. Han kände 2 år är nog. Lite ungefär som svenska spelare som går till Japan, att de känner att det räcker efter ett tag.
Yes.
Det var ett äventyr. Lite den känslan på Trippier när han fick åka till ett exotiskt medelhavsland. Och då är ju frågan vem Atletico ska ersätta med. Det verkar ju bli, eller mycket talar ju för att det är Celik från Lille. Det känns som en otroligt Atletico-kompatibel värvning, och det har ju pratats om honom i länge. Och jag tror väl att det slutar någonstans ungefär i den klassen i alla fall.
Yes.
Zeki Celik alltså från Lille, som jag säljer det mesta som de har nu för tiden. Men Newcastle, de ska ju inte bara värva en högerback som de har gjort nu, eller i princip är klart med. De vill ju också ha en vänsterback. Vi kommer till mittback med. Och då är det ju så att de uppges enligt The Telegraph ha budat på Lucas Digne i Everton. Denna Lucas Digne som har totalt, ja, helt osams med Rafa Benitez. Det verkar inte finnas någon form av silvertejp som kan lappa ihop det här förhållandet, för Digne verkar vara på väg bort.
Everton har dessutom värvat en ny ytterback från Rangers nu.
Ja, Mykolenko, och sen dessutom Patterson som är,
ja, han jag tänkte
nu
på
också. Patterson till höger, Mykolenko till vänster. Ding lär flytta på sig. Men där är ju intressant här. Newcastle har budat 22,5 miljoner pund sägs det. Dessutom ska ju dock en liten liksom, essileken för dem vara att Everton samtidigt budar på Newcastle-spelare, nämligen Sean Longstaff, som de ska vara intresserade av. Du sitter och skrockar lite gott där borta, Samuel.
Ja, jag förstår inte riktigt vad de ska ha Longstaff till, men...
Det är precis det jag menar med nyrikt beteende. Man, vet, man har så mycket pengar så man vet inte vad man ska...
Men Newcastle har ju ingen... att Everton budar för Sean Longstaff.
Ja, Everton där, ja. Men det är alltså... Det är liksom man dras med. Det är någon sån form av konstig köphysteri där man ska ha allt till varje pris. Och Longstaff, ja. Alltså Digne, ja också. Trippier på sitt håll. Och så hela den kakan med Benitez och Everton och,
men jag
och
förstår
allt vad som händer på den sidan.
Men alltså, Longstaff, alltså i Evertons läge tycker jag ändå att det är väl inte helt oävet att försöka plocka in Longstaff efter det här mittfältet. De behöver, jag tycker de behöver lite mer bredd på det inne i mittfältet. Sen sitter de i en viss situation där de inte kan buda på allt och allting. Om man kan blanda in Longstaff i en sån deal så tycker jag inte den är helt oäven för Evertons del och inte för Newcastle heller. Newcastle behöver ju för sig in i mittfältet, så jag tycker inte de ska skeppa Longstaff heller.
Man ska ju faktiskt komma ihåg med att jag förstår ju om Everton inte skulle vilja sälja Ding till Newcastle, för att Everton ligger ju riktigt skrynkligt till själva i tabellen, vilket man nästan glömmer. Så att om Newcastle får fart på det här under våren så är ju kanske Everton ett lag man faktiskt ska gå om. Och Ding själv tror jag ju att, varför ska han gå neråt, det ryktas om Chelsea och så vidare. Jag sa ju det redan förra veckan att jag tycker det skulle vara en perfekt värvning för Chelsea om man nu vill köpa någon och inte ta tillbaka Emerson. Men ja, det känns som att Ding vill nog uppåt och inte neråt i tabellen.
Ja, det sägs ju att han i alla fall vill söderut i landet. Han ska ju vilja snarare flytta till London, och det innefattar ju sannolikt då att flytta till just Chelsea. Det är ju det som är det aktuella där.
Så 15 då hade det varit vanligare på sydkusten kanske.
Ja, om det bara var det geografiska som var av intresse för Lucas Digne, då skulle han ju lika gärna kunna gå till, då är det väl roligare att till och med gå till Italien eller Spanien.
Hem till Frankrike.
Ja, solkusten i Frankrike, det är man inte bort.
Mumma.
Ja, nej, men i alla fall, Lucas Digne verkar inte vilja gå till Newcastle, även om Newcastle verkar vilja ha Lucas Digne. Newcastle som dessutom, nu kommer vi till det här, de ska ha en mittback också. Däremot, ja, de har varit nere i Frankrike och kikat, för Sven Botman är av intresse för alla klubbar i ungefär den kategorin. Jag vet inte riktigt vart vi ska placera Newcastle liksom kategoriskt än, men vi kan väl säga att de har ungefär samma attraktionskraft som de bästa Serie A-lagen idag då.
Ja, de kan ju betala
absurda... De kan betala mycket mer pengar, men om man tittar att de ska kombinera ekonomi, dragningskraft i liksom sportsligt projekt, alltihopa, så skulle jag säga att Newcastle har inte samma dragningskraft som de absolut bästa.
Nej, absolut inte, men det har ju varit vidarekänt nu i flera år att spelare går ju nästan hellre till en mittenlag i England än att gå till ett topplag i Italien och Spanien för att du tjänar mycket mer pengar.
Jo, så är det ju. Så är det ju. Men samtidigt, det är en sak att spela för oss i Milan, Roma, Napoli.
Absolut.
Och spela för Newcastle. I alla fall i Newcastle ligger de ligger just nu. Men i alla fall, Lille vet ju mycket väl om att Newcastle har väldigt mycket pengar. Så att när Sven Botman då har mittbacken där i Lille blivit aktuell, alltså valde ju Lille att chockhöja priset på honom. Nu vill vi ha så här mycket pengar. Och då var det ju väldigt mycket pengar. Och det verkar ju som att det ska avtrycka Newcastle som börjar titta på andra alternativ. Och de lär ju hamna i samma återvändsgränd igen då när Diego Carlos dyker upp som ett alternativ. Det vill säga Sevillas brasilianska mittback som ju var otroligt högt värderad för något år sedan. Sen har ju Jules Condé spatserat om honom i hierarkin. Där ska man enligt Talksport, källa kan diskuteras, lagt 25 miljoner pund, vilket då ska ha rånekats av Sevilla som vill ju ha ungefär det dubbla. Så vi får väl se vad det där leder till. Samtidigt är Samuel Umtiti ett annat namn som har dykt upp, och där är det snarare då ett lån eller någon form av gratislösning. Barcelona börjar bli frustrerade på att Umtiti tackar nej till 28 olika anbud för att han vill vara kvar i Barcelona. Kommer nog försöka tvinga bort honom för att göra plats i lönelistan. Så mittbackar fortsätter Newcastle att febrilt leta efter, och även en forward. Och då har det ju dykt upp ett namn från Championship, nämligen Dominic Solanke.
Alltså det är, alltså, slutar aldrig någonsin bli förvånad över vad de håller på med där i den.
Alltså, nu har han ändå varit helt okej i det Championship så långt.
Ja, men vi pratar fortfarande om Championship.
Som ändå har en högre nivå än vad det hade för några år sedan.
Ja, fortfarande. Ja, allt det där stämmer. Men om du ska gå från Championship till, vad heter det, nyrika Newcastle för att de är i brist på som du säger, dragningskraft och alternativ. Ja, jag vet inte. Solanke, ingen är gladare än han. säkert. Alltså det är ju en dröm. Det är som Umtiti i Barcelona. Ja, men klart han tackar nej. Han vill sitta där och må bra nere på Ramblas och gotta sig. Men
på tal om anfallare i Championship, borde ju Mitrovic kunna återvända till Newcastle då. Leder skytteligan i Championship.
Ja, det där.
Fast alltså. Där har vi en sån, alltså, jag tycker i och för sig han levererar den i Premier League också, men där har du ju panik. Panikvärvningen på deadline.
Det är det vi vill ha ju.
Ja, det är en sån pansarvagn alltså. Det är mäktiga Mitro. Åh, jösses.
Ja, det är en forward.
Kan man lugnt säga.
Nej, men Solanke i alla fall ryktas. Jag tycker väl att jag har ju varit den tydligaste förespråkaren av hur intelligent jag tyckte att Bournemouth agerade när man värvade Dominic Solanke en gång i tiden. Nu är det väl ett lite annat läge och han har levererat lite annat, och vi har ju sett att spelare som gått bra i Championship, nu tänker jag på spelare som Ollie Watkins, Jared Bowen, Ivan Toney gick ju med upp och sen har varit bra, men likväl att det finns kvalitet att hitta där, kanske inte ett helt dumt alternativ ifall det inte finns några andra. That's the wrong
information. Stilpodden är sponsrad utav 1X2.se. Med har jag i vanlig ordning Andreas Nord, välkommen.
Tackar Patrik. Jag hoppas att nyårshelgen har behandlat dig väl.
Ja, precis. Det har varit extremt mycket fotboll framförallt. Nu börjar det väl lugna ner sig en liten smula. Men å andra sidan så är ju transferfönstret öppet nu. Hur är det något som ni hanterar på 1X2.se?
Man håller sig uppdaterad såklart, för man vill ju ha en korrekt värdering av lagen när allting drar igång igen. För det är ju inte så mycket fotboll som spelas här i Europa den här veckan. Så jag istället för att skicka med ett speltips tänkte jag passa på att prata lite om vår Twitch-kanal.
Ja, men det tycker jag. Hur hittar man er och vad hittar man där?
Ja, det är ju så här att vi på 1X2.se sänder live flera gånger i veckan på twitch.tv/1X2SE, och där kan man gå in när vi sänder live för att chatta med våra experter, ta del av speltips och bolla sina egna tankar och idéer inför de matcher som spelas. Så håll utkik på 1X2.se för att se när vi är live nästa gång.
Och såklart så finns det en massa speltips och rek och så vidare. Så gå in på 1X2.se och följ allting där. That's the wrong
information. Vidare, vi håller oss kvar på forwards tycker jag, för att Krzysztof Piątek är på väg till Fiorentina, sägs det, eller hur Samuel?
Ja, underbara Piątek.
Redan på plats enligt Twitter, nere i Florens.
För bara Twitter som företag, va?
Ja, exakt. Enligt
för bara två dagar sedan så förhandlade ju Hertha Berlin med Genoa om en återkomst dit. Han slog igenom säsongen 18-19 med 22 baljor på 37 matcher. Det var då jag fick upp ögonen för honom, precis som alla andra. Och sen dess har jag följt honom noga. Men det har inte riktigt
konstant
gått.
Konstant besvikelse.
Tyvärr, ja. Så ja. Milan-äventyret gick ju som det gick. Nu är han petad av Jovetic i Hertha Berlin. Då förstår man att nivån är
sanslösa Hertha Berlin. Alltså, vilket. Det är separat avsnitt. Vi kan göra
Hertha Berlins projekt är separat.
Men Piątek får återvända till honom. Ja, Romano skrev ju igår onsdag att nu är han done deal till Fiorentina, och det blir ju väldigt intressant då, för där finns ju Dusan Vlahovic som vi alla vet ryktas både hit och dit, och frågan är ju då, ska han ersätta Vlahovic eller blir det ett komplement? Troligtvis blir det väl ett komplement, och Romano också inne på det, men i de här sillysvängarna så blir man ju ändå lite nyfiken vad det här kan innebära.
Ja, jag får ju direkt gåshud av att Piątek ska bilda anfallspar med Alexander Kokorin i Fiorentina, och bara det får mig vilja.
Du petar Vlahovic och kör Kokorin där.
I honom, in med Kokorin, och sen så bokar jag en flygbiljett till Florens imorgon bara för att se detta, denna härdsmälta live. Otroligt.
Alltså däremot Fiorentina ska faktiskt säga att de har agerat ganska spännande. Ikoner tycker jag, en fantastisk värvning. Mycket. Och sen Nico González som de värvade i somras har ju varit alldeles strålande. De har ju prickat rätt på det där fönstret, och alltså, Fiorentina har något spännande på gång.
Det är ju inget fel med Piątek-värvningen heller egentligen. Nej. För det är ett lån med en köpoption. Det är ingen dyr. Det är liksom, han har ju varit bra i Serie A, så att jag förstår ju att de vill ha ett komplement, eller vad det nu är, till Vlahovic.
Så är det ju.
Ja. Moneyballa ut Vlahovics statistik, kanske sprida ut det på de alternativ som finns, ifall det fall att han skulle dra. Så istället för att få någon som bombar in 15-20, 3 där, 7 där, fyra där liksom.
Tre där, sju där, ja.
Nej, vet ja, nu får vi se.
Oavsett, matematik. Fler spelare som ska till Italien, Ainsley Maitland-Niles verkar vara på väg till AS Roma. En spelare som Mourinho ska ha velat ha. En spelare som Roma till och med ville köpa loss. De lyckades ju med Tammy Abraham väldigt bra, som fått ett lyft i Roma efter flytten från Premier League. Hoppas man ju på samma effekt för Maitland-Niles, som kommer in på ett lån utan köpoption. Det känns väl som rimligt för alla parter.
Ja, då tänker jag ju direkt på Maitland-Niles Instagram-haveri här. Här förleden när han verkligen ville lämna och kände sig ouppskattad av klubben och ledningen. Just det, den
där.
Och tränaren.
Ja, på deadline day var det ju Everton
där
i somras.
Precis, och så var det fruktansvärt liv om det där. Så att det är väl, som du säger, bäst för det. Bäst för
sen
alla.
Sen undrar jag, liksom, kommer han ta en plats i Roma då?
Ja, det är ju återstår ju att se.
Alltså han går ju ändå dit för hopp om mer speltid antar jag, för han har ju knappt spelat i Arsenal. Alltså,
fördelen för en sån spelare som Maitland-Niles är att verkligen kasta in honom precis vart som helst.
För absolut.
Han är så pass mångsidig. Han är ju, jag har gjort Sergio Roberto-liknelsen tidigare och den kommer att göras igen, för de är ju typ samma spelare, bara att Maitland-Niles är typ 5 år yngre. Sergio Roberto något bättre förr i tiden i alla fall, nu har han väl tappat lite.
Men Mourinho ser uppenbarligen någonting i Arsenal mittfältarna. Nu kommer väl ihåg i somras när Granit Xhaka skulle dit. Och nu...
För att Granit Xhaka känns som en oerhört Mourinho-kompatibel spelare.
Ja, jag tror han hade gjort supersuccé i Roma.
Det jättebra.
Men det blev ju ingenting med det. Arteta vägrade och han blev kvar. Och nu blir det Niles istället. Och vi får väl se. Jag är inte övertygad. Jag vet inte riktigt om jag ser storheten i Niles. 24 år nu och... Nej, den där karriären, det blir nog inte så mycket mer.
Är det något du är övertygad om förutom Christoph Piontek?
Nej, det är nog Piontek just nu. Jag tror på supersuccé i Serie A igen. Ja.
På tal om det, det inte varit så mycket succé på sista tiden. Vi måste ju behandla det som pågår i Manchester innan vi går över på lite lyssnarfrågor här. För att det är ju hela havet stormar i Manchester United just nu. Kom uppgifter i The Mirror som... ja. Det går ju att diskutera den källan, men likväl 11 spelare som vill bort. Kom det i Daily Mail, går också att diskutera den källan. Måste vara att de brukar ändå ibland ha sak, liksom, ja vad heter det, skinn på ben. För att, alltså, nu tappar jag bort mig i liksom anatomiska liknelseord här.
Men United är också en klubb de där medierna faktiskt kan ha rätt om ibland.
Ja, och nu är det ju 17 spelare som ska vara missnöjda enligt de senaste uppgifterna. Och nu pratar vi en hel trupp. Nu verkar det som att det finns bara vissa få undantag som går omkring och bara allmänt nöjda med tillvaron och tyckte förstå vad som händer. Men i alla fall, det är ju då Ralf Rangnicks tränarstil som ska ifrågasats. Det är den allmänna stämningen i United, den allmänna inställningen till saker och ting i Manchester United, och det ska vara en hel drös spelare. Många av dem såklart spelare som inte får så mycket speltid och besvikna, tänker jag, spelare som Erik Bailly, Donny van de Beek och så vidare, som då ska vara otroligt missnöjda över situationen som är just nu. Kan vi förvänta oss någon form av liksom exodus i United när bara alla flyr, eller är det här överdrivet?
Jag tror det ligger väl någonstans däremellan. Det var ju bekräftat här nu bara för lite stund sedan att Ed Woodward officiellt lämnar sin post också, kommer att ersättas där. Så att jag tror väl att, eller det här har man ju sagt 100 gånger innan också, men det känns på riktigt nu som att det liksom, det krävs en storstädning deluxe i Manchester United, i allt från styrelserum ner till liksom omklädningsrum och materialförråd. Alltså det måste ske för att klubben överhuvudtaget ska kunna vara aktuell eller nämnas i de sammanhangen där den har varit de liksom tidigare, alltså under storhetstiden och Ferguson och arvet och efter honom som har diskuterats, så David Moyes och Ole Gunnar och allting liksom som har hänt därefter med Mourinho och liksom alla de här så kallade dödsrycken liksom, om man tror att United är tillbaka. Så att...
Men den kommer ju inte i januari. Nej, det
är precis det jag skulle säga. Liksom, det behövs, och det behövs inom kort, men man har liksom inte möjligheten att göra det nu. Och alla vet också att Rangnick är en interimtränare som kommer att försvinna, utan det är väl mer bara för att släcka lite bränder som pågår här och nu. Men att det behöver rensas och att det kommer rensas, det är jag helt övertygad om. Sen om det innebär 11 spelare ut på ett bräde, ja... Det är en annan historia.
Det är ju så här motsats, en så här inverterad version av att frosta av en riktig frys.
Ja.
Att alltså om du frostar av en truppfrys så ska du göra det på sommaren när det är varmt ute, inte på vintern när det är kallt på balkongen. Man brukar ju säga det annars, att frosta av frysen ska vara på vintern när man kan lägga ut några grejer. Här är det ju tvärtom i fotbollsvärlden. bara en liten notering.
Det är 4 plus
liknande. Ja, faktiskt.
Men i alla fall. Men det känns ju som att United måste hitta på någonting. Vi får se vad Rangnick gör i det här vinterfönstret. Spelmässigt har det inte allt funkat om vi bortser från det liksom. Att spelarna inte verkar må sådär jättebra och tro sig jättemycket på det här projektet, om vi bortser från det faktumet.
Men jag tycker inte de ska liksom hålla på och köpa massa spelare nu igen, för att det finns ju så otroligt mycket kvalitet i den här jäkla truppen. Men det gäller ju bara att få ut det och sätta ett spelsystem och grundsystem och allting. Men det är ju det man aldrig lyckas med. Jag menar, man har ju värvat ändå Sancho och så vidare. Så visst, det saknas kanske defs i mittfältet, men annars finns det ju inga brister.
Nej, nej, nej. Alltså, men alltså, sett i den här truppen så är det ju bara totalt underbetyg vart de är just nu. Så är det ju. Jag vet, det är väldigt lätt att sitta här nu och säga I told you so, lite så. Man var ju ändå liksom kluven och man, när den här anställningen av Ralf Rangnick kom till. Men samtidigt, en sån tränare i en interimroll, det fattade man ju redan då att det här är luddigt. För det här är en tränare som kommer vilja sätta sin standard som, ja, egentligen, hela anledningen till att han inte fick det Milan-jobbet var ju för att det skulle styra för mycket. Han skulle ha för mycket makt. Sen kom han alltså till en ännu större klubb, i alla fall liksom rent sportligt, ännu bättre trupp i Manchester United, får en interimroll som man är förvånad över att han tackar ja till överhuvudtaget, och sen får liksom fri lejd i transferfönster att nu ska jag värva bra pressande forwards typ, om man nu gör det. Alltså det är en väldigt, väldigt konstig situation som Manchester United har satt sig i här, och när det börjar då dyka upp ganska mycket uppgifter om rejält missnöje i truppen, ja, då blir man lite orolig för vad det är som försiggår där. Då kanske inte det bästa hade varit för dem att ge sig in i jakten på Ousmane Dembélé. Kanske inte känd som någon liksom glädjespridare direkt för en trupps välmående, med tanke på hur läget är i Barcelona. Ja, visst gjorde han ett mål. Lite på det här typiskt Dembélé-vis, när han bara bestämde sig för att nej, men nu ska jag dribbla några gubbar och sen bara placera in den i bortre. Som han gjorde här mot Linares i kuppen när Barcelona krampaktigt gick vidare. Men samtidigt så ryktas han ju väldigt mycket bort. United är en av klubbarna som har nämnt i samband med Ousmane Dembélé. En annan klubb är ju Bayern München. Och där så sägs det ju då att Kingsley Coman sitter ju på ett utgående. Nu börjar ju liksom den här gränsen för utgående avtal sträckas ganska mycket också på att nu börjar man prata om 18 månader kvar på kontraktet. Och nu måste du börja förbereda för när du ska sälja och när du ska förlänga och alltihopa. Den där gränsen dras hela tiden. I Kingsley Comans fall så är det ju så att Bayern ändå börjar titta lite på hur ska vi ersätta honom ifall vi inte får behålla honom. Och då är ju Ousmane Dembélé till sommaren gratis. Inte men nu ett alternativ.
Borde inte Bayern München vara trötta på yttra från Frankrike som är extremt skadebenägna? Har man inte lärt sig någonting med Kingsley Coman?
Det finns inga gränser. Det finns Tolisso på en annan kant också. Nej, men det
är ju är väl ingen kantspelare. Nej, men det är skadedrabbad
fransman. Ja, på andra sidan spektrat. Nej, men det är ju, vad heter det? Ja, jag ställer mig alltså på ett sätt jättefrågande till vad Dembélé överhuvudtaget skulle göra i München. Sjukare saker har hänt, givetvis, men samtidigt, ja, och så spekuleras det om alla möjliga liksom tredje och fjärde och femte alternativ, och vi pratade om Kulusevski förra veckan som ett alternativ, och det känns väl spontant mer Bayern-kompatibelt än Dembélé, som har varit omgärdad av både det ena och det andra i Barça, både sportsligt och liksom privat och allt möjligt där. Men jag vet inte, det är, alltså Coman-situationen har ju också varit speciell på det sättet att Coman har ju öppet vid flera tillfällen uttalat att han liksom vill därifrån, men Bayern har stått fast i någonting liksom att ja, låt honom säga det i media, men vi kommer liksom kunna salta och peppra.
Sen kommer han se att varken Real Madrid eller Barcelona är aktuella.
Lite så. Och sen så med allting vad det innebär, och nu Bayern liksom som har sina egna bekymmer nu och haft det länge med liksom dels med corona och skadeläge och fram och tillbaka och matcher och ligaspel och ja, allt möjligt. Så att,
man vinner matcher.
Det gör man ju alltid. Alltså,
det är Bayern München.
Säg vad man vill om ligan och liksom motståndet. Så, men det är, jag vet inte riktigt vad jag ska placera det här i någon form av på någon sannolikhetsskala. Men å andra sidan, har man hämtat in Douglas Costa 2 gånger trots att man visste att det var ett omklädningsrumsvirus, så jag vet inte.
Och frågan är vad man ska placera Dembélé, för det känns ju inte som han riktigt passa någonstans just nu.
Fast alltså jag kan se väldigt stor nytta om han plötsligt bara får en ny tändning och kommer igång. Alltså att kunna ta honom gratis borde vara någonting som lockar för alla klubbar.
Men får han det då? Han gillar ju mer att spela tv-spel än att spela på fotbollsplanen.
Ja, fast man vet inte vad miljö och sånt och miljöombyte kan göra och andra tränare och andra krav och om poletten faller ner. Det vet man inte. Osman Dembélé vet att vi har en enorm högsta nivå.
Ja, och,
en löjligt hög högsta nivå. Och om Bayern München plockar honom gratis, då är det bara extremt välskött skulle jag säga, och otroligt smart värvning. Däremot så ser jag ju inte att det är lag som United som inte behöver kanske just pigga yttrar, de behöver ju annat. De kanske inte borde ge sig in i den jakten, för det riskerar de att sätta sig själv på ett dumt kontrakt ännu en gång. PSG förstår helt och hållet varför de är ute efter honom och ser potentiell liksom, ja, alltså uppsida. Juventus förstår jag helt och hållet varför de är intresserade. Och Bayern München förstår jag också. För att Osman Dembélé, om du får rätt sida på, om du värvar på fri transfer och du har ett kontrakt som inte kanske liksom drar allt för mycket av budgeten, då kan det ju vara sån enorm succévärvning och enormt fynd att plocka honom gratis. Sen får jag se om Barcelona kanske kommer att tvinga igenom försäljning till vintern redan. Men jag tror att Dembélé har någonting som gör att det finns anledning att chansa, så att säga. Tycker vi går till frågor, för vi har fått väldigt många sådana här, många som är intresserade av vad som händer nu när vi verkligen är igång och fönstret är öppet och alltihopa. Då har vi en fråga från Jonas Högberg. Vlahovic, Jonathan David eller Alexander Isak, vilken spelare skulle funka bäst i Arsenal?
Dusan Vlahovic är mitt spontana svar, men jag har fastnat för Dusan Vlahovic. Kan ja, Isak såklart, men jag tycker ju fortfarande att Isak gör för lite mål. Nu spelar han visserligen ett sämre lag, men jag...
Ja, i och för sig nu är Arsenal i form, men ja, annars skulle jag kunna gå och diskutera om Real Sociedad verkligen är ett sämre lag.
Ja, men sett till den senaste månaden då kan vi väl lägga
till. Ja, då tycker jag.
David har ju sett för lite, måste ju villigt erkänna. Franska ligan.
Öser ju in mål också, det är ju jättespel. Alltså alla de tre alternativen är ju väldigt bra alternativ.
Absolut.
Alla de alternativen är väldigt dyra alternativ.
Lättast är väl kanske att lösa David och Arsenal, har en rätt bra relation med Lille och efter att ha köpt både Gabriel och Pepe. Isak, där tror jag det mest handlar om att betala utköpsklausulen på Isak. Jag tror inte de är så villiga att förhandla med tanke på det nya kontraktet förra sommaren och så vidare. Vlahovic handlar ju mer om han själv vill Fiorentina. Kontraktet går ut 2023, de är rätt villiga att sälja redan nu verkar det som. Vlahovic verkar inte helt övertygad om att gå till Arsenal, men spelmässigt och högsta potentialen ser jag i Vlahovic, och jag tror att han hade varit det bästa köpet.
Ja, det är ju många som frågar om just Dusan Vlahovic. Jonas Fransson är också om Vlahovic är orealistisk för Arsenal. Alltså det är ju som sagt, det handlar ju mycket om att övertala Emil Nilsson inne på Atletico här. Atleti är väldigt sugna på Vlahovic. Jag kan absolut tänka mig varför de ska en forward. Det är en helt annan sak. Jag tycker att det också är... Ja, i och för sig får ersätta Suarez när han sannolikt lämnar när kontraktet går ut. Jag skulle säga så här, Vlahovic vill ju uppenbarligen gå till en klubb som kan vinna saker. Om Arsenal gör en riktigt bra vår och Vlahovic inte flyttar den här vintern, då tror jag absolut att Arsenal är en spelare i den här leken.
Ja, jag tror att Arsenal kommer inte ha en chans om de inte går till Champions League. De måste gå till Champions League för att den ska finnas 1%.
Anton Rudsvik frågar om de skulle lösa, att Newcastle skulle lösa ett kontrakt som Vlahovic inte kan tacka nej till. Vad tror ni? Då säger jag att det kommer inte ske. Vlahovic vill till en klubb som spelar Champions League. Han vill uppåt i karriären. Han är en vinnare på så vis. Och det är ju lite här, det lag som inte plockar Erling Braut Haaland. Lite den känslan har jag i alla fall. För Haaland kommer ju vara den som är den stora grejen. Vi får väl se vad som händer med Haaland också. Om det blir en flytt i sommaren. För det ska ju fortfarande diskuteras. Och där sitter nog både Real Madrid och Barcelona. Och nästan hoppas att Dortmund väljer att hålla honom ett år till.
Vill ni veta mer om vilken typ av person Dusan Vlahovic är, så kan jag tipsa om mitt dokument som ligger ute idag.
Ja, men jag skulle ju tipsa åt dig, så hade du framtatt mycket mindre. Ja,
du är så seg, Makoto. Jag har suttit och väntat här nu.
Jag kommer ju till det. Jag skulle komma till det.
Skamlös självreklam. Overkligt fint.
Det sysslar du också med.
Givetvis.
Precis. Dusan Vlahovic dokument finns på Sportbladet, skrivet av Samuel Abrahamsson. Om ni vill in och läsa lite mer om denna högt upphausade serbiska 21-åring. Vi tar lite fler frågor innan vi packar ihop och fortsätter vårt 13-dagsfirande. Som man gör i Spanien. Det är den stora grejen i Spanien. Det är då julklapparna delas ut. Det är ju på 13-dagsafton i Spanien faktiskt. När de tre vise männen, Los Reyes Magos, de magiska kungarna som det sägs på spanska. Ja, i alla fall. Ska vi se, Adam Hellström frågar, kan Morata bli den första spelaren att representera Barcelona, Atletico Madrid och Real Madrid? Nej, det blir han ju inte eftersom han inte kommer få gå. Dessutom har Bernd Schuster redan gjort detta.
Exakt.
Vet faktiskt inte om det är någon mer än Bernd Schuster som har gjort det. Jag funderar lite på det, men jag tror nog inte det är det.
Om Morata skulle hamna där mot förmodan till sommaren, ja, nu, om inget annat händer, så är det ju två starka karaktärer i Morata och Schuster som har lyckats med den här bedriften, om inte annat.
Ja, Bernd Schuster var ju en karaktär verkligen.
Minst sagt.
Det råder ingen tvekan om. Han var ingen vidare fotbollstränare väl när han tränade Real Madrid. Men han satt där i sitt hörn och tittade på, och sen vart han sur och så försvann han.
Yes.
Nu ska vi se. Gustav Fransson frågar, vilken spelare ska Tottenham värva till höger ytterbackspositionen? För Emerson och Doherty är totalt värdelösa. Det var väl att ta i kanske. Jag tycker man ska ge Emerson lite tid, säger jag. Jag tycker att man ska inte stressa upp sig där för mycket, även om man har fått ganska mycket kritik överlag. Så tycker jag ändå att man ska ha lite tålamod där. Det finns ganska mycket högerback att hämta, och Doherty är ju ett litet mysterium egentligen, men jag tycker inte man måste panikvärva en högerback i dagsläget. Och om man nu ska göra det, så finns ju Serginho Dest som går att förhandla till sig. Men frågan är om de går från Barcelona högerbacken andra raka gång.
Han kom ju i somras, man måste ge mer tid än ett halvår, och konta bara vart han om månad, så det kommer inte hända någonting på den positionen förrän i sommar i så fall. Har jag svårt att se.
Ja, precis. Ja.
Vidare här, Robert Jonsson frågar, varför inga rykten om Bissouma skulle behövas i majoriteten av alla klubbar? Det har ju inte med sportsliga skäl att göra, kan man väl ganska lugnt konstatera. Det finns annat, ni får leta upp det. Man är ju såklart inte skyldig tills man har dömt, men likväl väldigt förståeligt varför han inte ryktas till klubbar just nu, med tanke på utredningen som pågår kring honom. Vidare, Luis Diaz till Liverpool, går lite lösa rykten om det. Ja, det kommer ett nytt varje dag, en princip om att Liverpool ska spränga banken för att värva den här Porto yttern. Känns ju som en ganska typisk Liverpool-värvning om man skulle då värva in honom, men då är det ju först i sommaren i sånt fall, kan tänkas. Snabb tekniskt skicklig, poängfarlig ytter som skulle kunna tillföra mycket till Liverpool, och känns som.
Och lite beroende på vad som händer i övrigt i truppen också.
Ja. Reptilfanatiken frågar, Almada klar för, nu vet jag inte om du menar Atalanta eller Atlanta, men Atlanta är han i alla fall klar för, dock så den övergången sker först det här året. Han ska till MLS då från Vélez Sarsfield i Argentina. De gör ju det ofta nu, de sydamerikanska spelarna går till MLS för pengarna snarare än att gå till Europa, och då är ju just Atlanta ett lag som många går till med en väldigt Sydamerika, väldigt liksom så här Barcelona-inspirerad fotboll som spelar under Tata Martino.
En italienare går också visst dit för pengarna.
Ja, han gör ju det, Lorenzo Insigne. Det verkar ju som att han
mår dåligt.
Han går ju till Kanada rättare sagt, och till Toronto och till MLS, men allt tyder ju på att han tar det här femårskontraktet, alltså mer ett femårsavtal. 30 år gammal, kommer väl enligt uppgifter tjäna 11,5 miljoner euro per säsong. Helt okej lön. Så att man kan väl på så sätt förstå. Det är tråkigt att se honom gå till MLS så pass tidigt, det tycker jag också. Det har ju gått lite rykten om att de även tittar på Belotti, och då undrar man ju vart Serie A har hamnat i hierarkin om de spelare som Insigne och Belotti väljer att gå till MLS. Men också med facit i hand, underbetyg till De Laurentiis,
ja,
Napoli-ordföranden, som inte ser till att på något sätt förlänga med, såklart inte kan erbjuda de pengarna, men jag tror att Insigne hade kunnat vara öppen för att fortsätta med den. Med ett bättre kontrakt. Eller ett längre kontrakt åtminstone. Det var väl det vi hann med denna 13 dag. Silly-podden kommer naturligtvis tillbaka nästa vecka med nya rykten och nya funderingar och nya analyser. Josip Ladan, Samuel Abrahamsson, stort tack för ni tog er tid och komma in till studion.
Tack själv.
Och tack alla lyssnare. Och återigen. Trust never and I say. To me, I clear. No X, no 100. To me, I clear.